Jag hade då ett ämne som jag sa så här om igår, att det är ett väldigt stort och svårt ämne, nämligen själavård. Jag sa också att jag vill egentligen inte kalla det för själavård, därför att det är lite missvisande beroende på att det är helt enkelt inte täckande. Men för att vi då skulle få klart för oss vad det är jag vill tala om, så läste jag ifrån det första Korinthierbrevet, Paulus första brev till Korinterna, det 12:e kapitlet där, och jag läste den 28:e versen. Det är alltså första Korinthierbrevet 12 och vers 28. Där står det så här att Gud har i församlingen satt först och främst några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare. Vidare några till att utföra kraftgärningar, ytterligare några till att ha helbrägdagörelsens gåvor eller till att ta sig an det hjälplösa, eller till att vara styresmän, eller till att på olika sätt tala tungomål. Och det var just det här som jag menar är mitt ämne. Det är den här gåvan att ta sig an de hjälplösa. Någon annanstans i en annan översättning så står det att det är gåvan att ta sig an de svaga. Och jag skulle väl kunna göra så här ikväll att jag skulle be er ställa er upp, alla som är starka alltid och jämt. Hej, det var ingen. Är det har ni lust att ställa er upp, ni som tycker att ni är starka för det mesta? Nej, det var ingen det heller. Skulle ni vilja vara snäll och ställa er upp? Alla som någon gång har känt svaghet, att du är svag.
Ja, då sitter vi ner igen.
Då är vi på det klara med den saken i alla fall. Och utav det här vittnesbördet så drar jag den slutsatsen att vi behöver ta hand om varandra. Eller i varje fall så drar jag den slutsatsen att vi behöver tas om hand. Och då är frågan vem som ska göra det. Och det läste jag här alldeles nyss. Gud har i församlingen satt några till att ta sig an de hjälplösa. Ja, säger du, men jag gick med på att jag var svag, men jag gick inte med på att jag var hjälplös. Det är ditt problem. Var den gränsen går, det vet bara du och Gud. Sanningen är ändå den att emellanåt så är vi ganska hjälplösa. Och inför de stora frågorna i livet så upplever vi nog var och en hjälplöshet. Vem ska ta hand om oss? Någon i församlingen. Det är alltså en tjänst som Gud menade skulle finnas i församlingen. Och det har på något sätt talat väldigt länge till mig. En personlig bekännelse är att jag, och nu kommer ni att skratta åt mig, jag är ganska blyg. Ja, jag har väldigt svårt för att tränga mig på människor. Jag har till och med svårt för att ringa ett telefonsamtal om jag inte vet att det passar väldigt bra och är väldigt efterlängtat just då. Men Gud har talat till mig om att i varje fall jag måste försöka att ta mig över min egen tröskel av begränsningar så att jag kan komma människor till mötes. Kanske finns det någon här som också känner igen det här. Hur vi måste be Gud om nåd att kliva över tröskeln utifrån oss själva lite grann. För att kanske kunna göra det Gud vill. Det behöver ju inte vara på det här området bara. Utan det kan ju vara på något annat område där det handlar om lydnaden för det Gud vill. Men när jag läser om den här fantastiska tjänsten, den här fantastiska gåvan som Gud ger, då kan jag inte heller hoppa förbi det som ordspråksboken säger och som jag läste därifrån häromdagen. Det var ordspråksbokens, vi ska se om jag kan hitta det nu också. Ordspråksbokens 19 kapitel. Där det står i den 17 versen att den som förbarmar sig över den arme, han lånar åt Herren och får vedergällning av honom för vad gott han har gjort. Det förhåller sig på det sättet att Gud är i behov av att låna av oss. Och han behöver låna på det sättet att några i församlingen, som Paulus uttrycker det, utövar barmhärtighet mot den arme. Gud har alltså, som vi vet, all makt i himmel och på jord, så långt som människan ger honom den makten. Men han behöver mitt i sin makt, så behöver han människor i församlingen som är villig att låna ut till honom någonting som han i sin tur längtar efter att få ge till den arme, till den svage, till den hjälplöse. Och Jesus, han säger att som ett ljus har jag kommit i världen för att jag inte vill att någon enda ska förbli i mörker. Där har vi då den gudomliga inställningen till hela det här svåra kapitlet som vi kallar för själavård. Jesus vill inte att någon ska förbli i mörkret. Han vill att alla ska få del av hans ljus, av honom själv. Gud vill låna utav oss för att kunna vara barmhärtig emot människor i nöd. Vad är det då Gud behöver låna? Behöver han ha välutbildade människor med ett fint ämbete, ett andligt ämbete? Eller behöver han ha högt stående människor som har gott om pengar eller gott om kontakter som kan representera makt och hjälpsamhet? Nej, jag tror inte det. Därför att när jag läser Jesu liknelse om den här samariten som vi brukar kalla för den barmhärtige samariten, Då ser jag att Jesus vill lära oss någonting väldigt mycket viktigt där. Han vill lära oss, för det första, vem som är vår nästa. Men han vill också lära oss vem som har gåvan att utöva barmhärtighet. Ni vet hur det är. En man beger sig från Jerusalem till Jeriko. Och så på vägen dit så inträffar det fatala. Han berövas allt han har. Och så ligger han där hjälplös, svag och arm. Och prästen, han kommer och ser. Och det gör så ont i mig. Om, tänk om det ändå inte hade, om Jesus ändå inte sagt att prästen såg någonting. Då hade jag förstått det. Men han ser, står det. Och går förbi. Och så kommer leviten och beter sig på samma sätt. Han ser också. Och går förbi. Men så kommer då den här utbörlingen. Outsidern. Han som inte har rätt religion och inte kanske alls är så där väldigt magnifik i någons ögon. Han kommer inte med vagnar och eskort. Han kommer ridandes på en åsna. Och han ser och han stannar och han går fram till den här mannen. Och jag undrade, jag sa det igår och jag säger det ikväll igen. Vad är det som är skillnaden? Och någonstans skulle jag vilja att det här bibelordet drabbade oss. Djupt inne i våra innersta. Vad är det som är skillnaden? Så här känner jag det ibland. Vi sitter och väntar på utrustning. Vi sitter och väntar på direkta tilltal. Att någon ska ta oss i armen och fösa oss in i Guds vilja. Vi sitter och vi sitter. Och så ber vi också. Och så väntar vi. Och så förstår vi inte att det handlar om att gå fram i den uppgift som Gud har lagt ner i oss. Vi sitter och väntar på rätt kläder, på rätt utbildning, på rätt ekonomi, på rätt samhällsställning, på rätt familjeförhållanden. Och medan vi väntar så dör ju de här som rövarna har slagit och lagt där i diket. Den här samariten, han går fram. Och han hade ju ingen bönbok med sig. Och inga bönedukar. Och ingenting utav mandat att göra någonting. Han skulle väl egentligen inte få röra vid den här mannen som ligger där i diket. Men han hade med sig lite vin. Förmodligen så var det hans reskost. Han hade också med sig lite olja. Och han gjuter vin och olja i såren. Och han lyfter upp den här mannen som ligger där. Jag vet inte var någonstans det här skedde mellan Jerusalem och Jeriko. Men jag kan väl föreställa mig att den här samariten hade behövt sin åsna för att ta sig fram till Jeriko. Han var ju på väg dit han också tydligen. Men han lägger upp den här mannen på åsnan. Det är sitt samfärdsmedel som han offrar. Det var vid sitt vin, det var sin olja och det är sin åsna. Men han gör det här av någon anledning som vi inte vet. Men Jesus säger, vem av de här tre var det som var barmhärtig, som visade kärlek till sin nästa? För det var så resonemanget började. Det var därför Jesus måste ta den här liknelsen för att visa på vem som är vår nästa. Och då säger den här mannen som hade ställt frågan från början, han säger, ja men det var ju samariten. Ja, det var ju det. Och då citerar jag ett bibelord utan att vi behöver slå upp det. För ni vet att det står så här att det som ingenting var, det utvalde Gud. Det som ingenting var, det utvalde Gud. Och vi kan se att det är en hemlighet förborgad i detta. Det finns människor med olika sinnelag. Det finns människor som har alla yttre kvalifikationer. Och det finns människor som har ett levande hjärta som förmår att låna åt Herren. Därför att Herren behöver låna människor som är barmhärtiga. När jag läser Johannes evangelium, då blir jag väldigt gripen. För då ser jag att Jesus, han väljer ut åt sig lärjungar utav många olika slag. Och när han kallar Johannes Zebedeus son, då kallar han på en person som han kommer att använda sig utav under väldigt lång tid framåt. Och som han använder sig av än idag, eftersom vi har fått texterna här i Bibeln. Jag ser att den här Johannes Zebedeus, han var väl inte så där väldigt helgad. Han hade nog ett väldigt hett humör, kan jag förstå när jag läser vad som händer och sker. Jag vet att han vill visa bort människor ifrån Jesus för att de inte riktigt passar in i modellen, inte följer efter på rätt sätt. Och han är till och med så drastisk så han frågar Jesus, vill du att vi ska be eld från himmelen komma ner och förtära vid ett tillfälle? Men det vi vet om Johannes, det är att han lever nära Jesus under en lång tid av sitt liv. Och sen fortsätter han i en uppgift som Jesus gav honom där vid Golgata. Och utifrån den uppgiften så förändras Johannes. Och när han på gamla dagar skriver sina bibelböcker, alltså sina böcker som vi har fått bevarade i vår bibel, då är han den som förmedlar någonting alldeles speciellt ifrån Jesus. Han kan presentera en Jesus som är full av ljus. Full av kärlek, men också full av sanning. Och han kan presentera ett synsätt för Guds församling som är helt enormt i sitt slag om vi läser de här böckerna. Om vi läser första Johannesbrevet till exempel, så vet vi att där kan man sätta som rubrik den sanna kärleken. Och han skriver det för att han säger, för att ni ska ha liv i Jesu namn. Ni ska ha liv i Jesu namn, säger han. Det är själavård. Och nu säger du, ja men det är ju frälsning. Ja. Och du min vän, var går gränsen? Kan du tala om för mig vad gränsen mellan frälsning och helande till ande, själ och kropp går? Jag kan inte dra upp de gränserna. För att jag vet att Jesus dog på Golgata för att friköpa hela människan ifrån syndens välde. Ifrån syndens välde när det gällde syndens makt över oss. Det vill säga undanröjde fiendskapen emot Gud. Ifrån syndens välde när det gällde dödens makt över oss. Det gjorde Jesus på Golgata. Han gav oss livet. Och det här livet som aposteln Johannes säger att han skriver till olika människor för att de ska ha liv i Jesu namn. Det är det liv som Jesus åstadkom genom sin försoningsdöd. Det livet innehåller erbjudandet att ta ett steg, ett aktivt, medvetet, viljemässigt steg till frälsning genom att tro och bekänna Jesus vara Herre. Men det innehåller också ett liv, en levnad i gemenskap med Jesus som framverkar en ny, helt ny personlighet. När ni kom, då kunde ni bara ta mjölk att dricka, säger skriften. Men nu när ni är fullvuxna, nu kan ni få kraftig mat. Det talar om att när en människa tar det här steget över in i frälsningen och bejakar det gudomliga försoningsverk i sitt eget personliga liv, då föds hon på nytt. Då föds hon på nytt. Och när hon är född på nytt så börjar hon äta rostbiff och potatissallad på en gång, va? Är det någon av er som har sett en nyfödd bebis äta rostbiff och potatissallad? Nej, men det är det ju inte. Ni kan ruska på huvudet eller säga nej, allvarligare än så är det inte. Ni har inte gjort det. Vad brukar barnet, det nyfödda barnet, få? Det brukar få mjölk. I själavården så ingår det detta att ge de nyfödda barnen mjölk. Det betyder att bära på dem. Att tala om för dem vad som är farligt och vad som inte är farligt. Att ge dem rätt föda undan för undan. Och en dag så har de här nyfödda barnen växt upp. Och då vill Gud låna utav dem. I församlingen vill han att de ska träda in i sitt ämbete. Han vill låna utav dem. Han vill att de ska utöva barmhärtighet till de andra nyfödda barnen. Eller till de gamla barnen som har gått vilse efter vägen och blivit slagna av rövare. De behöver också få hjälp och omsorg. När Johannes skriver sitt första brev, då skriver han ett rundbrev. Han skriver till absolut alla som kan tänkas läsa det här brevet. Och han skriver om Jesus som ljuset och som livet och som kärleken. När han kan göra det, att han kan göra det beror på att han var tillsammans med Jesus och fick själv uppleva barmhärtigheten. Du kan inte ge bort någonting som du inte själv har. Men har du fått barmhärtighet av Gud, då vill Herren låna av dig. När Johannes skriver till sitt nästa brev, då skriver han på ett annorlunda sätt, för då skriver han förmodligen till en församling. Och då finns det konkreta faror i den församlingen som han vill varna för. Och samtidigt som han varnar för de farorna så uppmanar han att man ska älska varandra. Och han säger att vandrar vi i ljuset, jag ska läsa de här bibelsammanhangen, men jag vill också ha en liten paus om en stund. Men han säger att om vi vandrar i ljuset, då har vi gemenskap med varann. Och säger han, Jesu sons blod renar ifrån all synd. Det blir en väldigt speciell gemenskap. Där blodet är det som för oss närmare varandra. Därför att synden, den skapar avstånd. Synden, den skapar avund. Den skapar förtal. Den gör allt som är kärlekslöst i alla stycken. Synden, den leder till omoral. Den leder till den kärlekslöshet som vi kan se ute i världen. Men om synden kommer in i gemenskapen, då blir det inte fråga om att gemenskapen är ren och kärleksfull. Då är den kärlekslös. Och därför så säger aposteln, så säger han till den här församlingen han skriver till, att om vi vandrar i ljuset, vad är det att vandra i ljuset? Vem var det som var ljus? Jesus sa, som ett ljus har jag kommit i världen. Som ett ljus är Jesus i världen. Som ett ljus är Jesus i församlingen. Och om vi vandrar i ljuset, säger aposteln, då har vi gemenskap med varandra. Och Jesu Guds sons blod renar ifrån all synd. Och nu skulle jag kunna säga så här, vill ni stå upp alla som är helt utan synd? Inte som är frälsta, inte som har avgjort sig för Gud och börjat på vägen, utan som är utan synd idag. Var så snäll och reser upp om ni känner att ni är syndfria rakt igenom. Nej, jag tänkte väl det, var underbart, vi seglar i samma båt, vi behöver Guds nåd. Vi behöver gemenskapen med varandra i ljuset för att Guds sons blod ska kunna föra oss samman på ett sådant sätt så att vi blir ett ljus i en dyster vildmark. Att leva i detta, det är mångfaldigt i sina välsignade yttringar. Därför att det för oss nära varandra. Det blir inga svårigheter i gemenskapen när vi vandrar i ljuset. Det blir inga svårigheter för oss att frimodigt träda fram i den värld vi lever. Vi kommer att lysa som ett ljus i mörkret. Därför att Herren Jesus Kristus blir synlig. Utav vår gemenskap. Är det sant, säger du? Ja, jag menar att det är det. För att jag läser i min bibel att man sa så på den första tiden, i den första församlingens tid, så sa man, se hur de älskar varandra. Visst är det svårt? Visst är det fruktansvärt svårt. Jag sa det från början. Själavård, det är någonting av det svåraste som finns. Därför att Och det ska jag gå in på strax. Det handlar inte bara om ett yttre beteende. Det handlar om ett inre liv, ett sinnelag.